Ja, jag är född på 40-talet. Jag är alltså ganska gammal vid det här laget. Jag har hyfsat ljust hår och jag har mycket hår kvar. Såna här vanliga svenska lite gråblå ögon inbillar mig själv att jag ser väldigt snäll ut. Men jag hör till dem som alltid åker fast i tullen, så att det måste finnas något i min framställning ändå som gör att jag kan bli lite misstänkt. Så alla tror inte att jag är så snäll. I övrigt idag så är jag klädd i en blus och en kofta och långbyxor och knallröda skor.
Är det din vanliga stil eller?
Alltså jag har ju två grundstilar. Detta är min arbetsstil, så här brukar jag se ut. Sen är jag ju rätt så mycket också officiell person. Och då klär jag på mig den officiella personen. Och tar på mig rollen helt enkelt. Och den är lite prydligare.
Då blir det direkt och knytblus eller?
Nej, inte riktigt. Man kan hålla stilen även utan knytblus.
Men du sa att du åker fast i tullen och kanske tycker att du ser så snäll ut att det blir misstänkt.
Nej, jag har faktiskt fått en förklaring på det en gång av en psykolog som skulle undervisa tulltjänstemän. Det är för att du är närvarande. Jag har alltså en oförmåga att vara någon annanstans än jag är. Jag är väldigt närvarande. Det är därför jag funkar i tv också, för jag kan liksom gå igenom skärmen. Och det menar du han att det känner man i tullen. De som är närvarande i tullen, de brukar ha någonting att dölja. Och det är därför de är närvarande och man kan öva upp den känsligheten. Det var hans bild av det.
Certec finns i det nya designhuset, Ingvar Kamprad Design Center, på Lunds tekniska högskola. Café till vänster, reception till höger när man kommer in. Grå korridorer, vita ledstråk. Och så knallröda hissdörrar. Talande hiss förstås. Vi får veta att vi kommer till plan 5, kontor. Men Bodil Jönsson är inte glad över budskapet besökaren får.
Det är någon sorts amerikanisering där allting förs upp till att bara bli yta. Alltså på amerikanska så är det ju offices, alla tjänsterum som finns, oberoende av vad man gör där. Och det hade varit så lätt att tala om vad vi gjorde istället. Så det är bara det att jag vill inte man ska låtsas att universitet är precis likadant som alla andra verksamheter. För är det det så skulle vi inte finnas.
Men finns det då något rent fysiskt, något man kan se på ditt rum? Att det inte är ett vanligt kontor utan att du ägnar dig åt forskning. Hur ser det ut?
Ja, det finns ju lite av varje. Först och främst är det ett fantastiskt rum, för jag har ljus från tre sidor. Det är liksom ett utskjutande örnnäste med utsikt till Danmark. Men om man går in i rummet så är det klart att idag så ser allting väldigt likt sig ut från rum till rum, för att det är datorer som man arbetar utifrån och på utsidan, så oberoende av innehåll ser de likadana ut. Men det finns ett par saker på mitt rum som garanterat skiljer ut det. Till exempel finns det gamla modeller över hur Kepler tänkte när han skulle reda ut varför planeterna låg där de låg. Och det är en modell som går långt tillbaka till Platon och som jag dessutom har gjort hologram av.
Vi skyndar iväg till örnnästet för att titta.
Platons regelbundna kroppar, det finns bara fem sådana. Det är en kub, pyramid, och så finns det tre till, och vi kan visa idag att det går inte att göra fler. Och det här trodde Kepler att det var de som höll isär planeterna. Så att skälet till att den ena planeten låg där den låg, det var att sen fanns det en kub som avgränsade nästa och så vidare inåt. Och det här har jag då modell vid sidan om min stol för att alltid påminna mig om att det är idéerna som är grejen. Sen hade Kepler turen att dö innan vi hittade en planet till.
Och då, så han fick aldrig veta att han hade fel?
Han fick aldrig veta att han hade fel, men det, alltså alla teorier blev förr eller senare förbättrade. Och det är lite viktigt att veta om. Men man måste tro på dem så länge de finns. Jag har dessutom en liten debattartikel just här som jag kan passa. Det var en kvinna som hade fått en stroke och sedan reagerade hon mot arbetsterapin, då hon säger, rubriken är: tvinga inte oss sjuka att lägga pärlplattor. Det är sånt som jag säger, att det är otillåtna övergrepp att tro att människor av terapeutiska skäl ska vara intresserade av att lägga pärlplattor bara för att de har råkat få en stroke. De la inte pärlplattor innan och de ska inte behöva lägga pärlplattor då.
Att tvinga någon att göra pärlplattor, nej, det är inte Certex-stil. Den berörda personen måste tillfrågas hur besvärligt det än verkar.
När du nu är här hos oss på Certex så vill jag säga att det finns en enda sak som vi säger att det är inte förhandlingsbrott. Och det är att låta bli att fråga den berörda. Vi är alltså stenhårda på att om till exempel en människa inte kan tala, inte kan skriva, inte kan uttrycka sig på något sätt som man i första omgången kan begripa, ja, det är bara att fortsätta. Och det finns hur många sätt som helst som gör att man kan få reda på vad den berörda människan själv vill. Alltså, det är liksom då på något sätt något individuellt brukarråd in absurdum. För att när någon säger att ja, det går inte att få reda på hur hon vill ha det, så därför har vi gjort så här, så är liksom forskarmotfrågan: hur har du provat? Har du gjort det? Har du gjort det? Har du gjort det? Har du gjort det? Och där är då ofta tekniken överlägsen vad man kan göra människa mot människa. Det är det som inte är förhandlingsbart. Fråga den berörda. Vida underskattad metod. Ofta vet människor själv, fast de vet inte så att de kan, att man direkt kan uttrycka det. Men om man plockar fram 7 olika möjligheter, så är det ganska lätt att reda ut att jag vill det, men jag vill inte det. En av de senaste avhandlingarna som vi hade här, den hette FACE. Och det var förstås på engelska, men där stod F för functions eller functioning, A för attitudes, C för control och E för enabling. Och det är en sån uppsats som egentligen alla borde läsa, för man förväxlar väldigt ofta vad är funktion. Ja, det tror man att det handlar om att fixa till så att det går för den enskilde att göra någonting. Men så enkelt är det inte. Det finns massor med tekniska lösningar som funkar så att man kan göra något, så att man alltså på skånska blir enabled. Men i alla tekniska lösningar så byggs det liksom in också attityder. Det byggs in den egna attityden, det byggs in omvärldens attityder och det byggs framför allt in vem är det som har kontroll. Och min erfarenhet är att om attityderna fungerar, om man känner att man har kontroll, då löser sig ofta väldigt mycket av det här att kunna klara det själv. Alltså funktionen, jag tror det kan vara väldigt viktigt, att det här med att känna jag är en människa, det är ju inte bara mitt funktionshinder som ska fixas till, det är ju jag som människa som berörs av de tekniska lösningar jag omger mig med. Det är ungefär som att välja vänner.
Bodil Jönsson är fysiker, har ägnat sig åt neutronfysik och blev mycket populär i tv-programmet Fråga Lund, där hon benade ut fysikspörsmål. Hon går genom rutan, som hon själv säger. Men sen 1990 är det rehabiliteringsteknik som gäller.
Alla människor nästan som arbetar åt detta hållet med funktion och funktionshinder, de har ju personliga erfarenheter bakåt i livet, och det har jag också, men det var inget som kom plötsligt då, utan jag vill nog snarare se det som i rak linje nedstigande att jag till exempel hade kurser i vetenskapshistoria i 13 år varje tisdagskväll. Och väldigt tidigt så hade jag också från 68 och framåt antihandikapprörelsen som fanns, som på den tiden tog ganska bestämt avstånd från teknik, för de menade att teknik är som att sätta plåster på en elefant och det är samhället som ska ändra sig och inte att man ska kompensera saker hos individerna själva. Så jag har liksom funnits med i sådana här diskussioner alltid, och sen var det nog mest en desperation över att det finns så väldigt lite som vi kunde visa våra studenter om vad man kan ha kunskaper till som går utanför det vanligt industriella. Och jag ville egentligen vara med och göra tillämpningsexempel inuti en teknisk högskola.
Man har ju en föreställning att är man tekniker, naturvetare, fysiker, så ser man bara framsteg. Språket tvingar en ju bara se, man talar om tekniska framsteg, teknisk utveckling. Mm. Det finns inget språk för det motsatta. Men man kan ju undra om alla tekniska upptäckter, uppfinningar verkligen är framsteg. Mm.
Så vi har ju en väldig förmåga, jag tittar ibland på mänskligheten som att vi allesammans är små kryp och så går vi omkring här och så försöker vi göra vårt bästa och så försöker vi räkna med allt utom med oss själva. Du kan börja med att ta mejlfunktionen som de flesta känner till idag, e-posten alltså, där det finns en möjlighet att skicka kopia för kännedom. Alldeles utmärkt funktion, men den har ju i praktiken inneburit att om Andersson förr ringde till Bengtsson så sprang inte sen Andersson till Pettersson och sa du, nu har jag ringt till Bengtsson, för det hade varit alldeles för klumpigt. Och när vi nu gör det idag så finns det en föreställning att alla som får kopia förkänner dem att de därigenom är informerade. Och det hade varit okej, tror jag, om det bara var en på en arbetsplats eller i en idégemenskap som gjorde så. Men när alla gör så här så hamnar vi i en värld av ständigt hallående. Där det, precis som exemplet med hissen och kontoren, det driver oss till ytan. Så att en teknik som egentligen var menad för att kontakterna mellan människor skulle bli bättre har också de motsatta effekterna. Och sånt här har ju åtminstone jag skrivit och tänkt ganska mycket kring, och då oftast utifrån tidsperspektiv. Alltså vad, att vi helt enkelt, vi klarar ju inte upp det. Föreställningen om att ju fler nätverk man har desto bättre är det, jag säger glöm det. Det är inte så, det finns en mättnad för nätverk och sen övergår de i ockets tyranni. Att det är det och det och det och det och sen orkar man inte med någonting utan då tar man bara det snabbaste. Det här gäller faktiskt också delaktighet, vilket är lite svårt ibland att ta samtal utifrån funktionshinder, men jag tycker det är viktigt att vara tydlig på att alla ska kunna kräva förutsättningar för delaktighet. Men du kan inte kräva delaktighet, du kan inte få delaktighet, ingen kan ge delaktighet, utan delaktighet måste man vara med och erövra. Det är liksom två parter som är med när man är en aktiv del av något.
Kan du exemplifiera det här skillnaden på att kräva förutsättningar och kräva delaktighet?
Enklaste sättet att ta detta är att se efter hur brukar vi formalisera kraven på delaktighet. Jo, det gör vi med en oändlig massa olika samrådsgrupper och krav på samråd. Och alla samråd är jättebra om alla mentalt är där. Men sätt dig vid ett sammanträdesbord. Tänk dig att du kan tränga in i andra människors huvud. Se efter vad de tänker på när de är där. Någon tänker på hundvalpen som behöver komma ut och kissa. Någon tänker på gamen som hon måste handla på vägen hem, etc. Alltså det har blivit en övermättnad av den formaliserade delaktigheten. Där vi, ingen, därför man kan inte skylla på ordföranden heller. Man måste skylla på sig själv. Och säga, varför gick jag hit om jag inte mentalt ändå är här? Och det tror jag är en av de mest egentligen förnedrande aktiviteter som vi har hittat på. Som just ett exempel på detta. Vad gör människorna då? Jo, det blir för mycket och då sitter vi och tänker på annat. Men vi fortsätter till det yttre som om vi var där.
Något som Bodil Jönsson har ägnat mycket tid och intresse är just tid. Bristen på tid. Stressen som gör oss handikappade. Arbete och fritid som flyter ihop med arbete hemma och hemmiljö på jobbet. Men hur är hennes eget förhållande till tid? Kan hon skilja på arbete och fritid?
Nej. Och det tror jag inte att någon annan forskare kan heller. Det är ju så att mina bästa idéer får jag ofta på väg, precis som alla andra, på väg mellan arbete och hemma, eller när jag är ute och springer eller någonting annat. Det vill säga, på det sättet går det inte att koppla av, för att hjärnan stänger sig ju inte. Det finns ju också mycket som det är bara till att inse att det här kan jag bara drömma fram eller någonting sånt där, och så gäller det att försöka hålla fast när man vaknar. Så att forskning är ett sällsynt dåligt exempel på separationen mellan arbete och fritid. Sen, jag är ju inte riktigt säker på heller att den är nödvändig att upprätthålla, för att det inte är så hemskt länge sedan, några hundra år, så var det ingen skillnad på arbete och fritid, för att man hade inte hittat på det, utan allting gick in i varandra. Och så har vi haft industrialismen och postindustrialismen och var vi nu är nu, postcivilisationen eller någonting sånt där. Och nu har vi liksom återskapat de här möjligheterna att man kan blanda som man vill, men mentalt har vi en föreställning om att vi inte kan det, utan att vi ska separera det. Det skapar ju mycket ångest. Man känner att man jobbar för mycket, man känner att man jobbar för lite. Det är rätt så skönt om man kan slappna av lite i detta och säga att det kan få vara olika för olika människor. Jag tror att en av de värsta faserna idag, det är föreställningen om att alla ska jobba 40 timmar i veckan till exempel. Att det finns de som funkar alldeles utmärkt att jobba 60 och trivs med det, och det finns de som högst vill jobba 20. Och i det bästa av alla samhällen så skulle vi ju kunna svara upp mot det, istället för att några ska vara utslagna, sjukskrivna, och andra ska känna att de är alldeles utan marginaler. Jag tror vi kan bättre än vad vi gör idag.
Bodil Jönsson har alltså skrivit flera populära och populärvetenskapliga böcker om tid och om fysik som också finns inlästa, nämligen följande: 10 tankar om tid, Den obändiga söklusten, Tankekraft, 144 sidor att tänka med, I tid och otid, hemma och på jobbet, På tal om fysik och Vunnet och försvunnet om rytmen i livet. Den sistnämnda finns även på punkt. Platons regelbundna kroppar och Keplers modeller av planeterna finns alltså i Bodil Jönssons örnnäste i designhuset. Platon var en grekisk filosof som levde 427-347 f.Kr. Johannes Kepler levde mellan 1571 och 1630 och var en tysk matematiker, astronom och mystiker. Han hjälpte Tycho Brahe med hans astronomiska arbeten i Prag och efterträdde Brahe som kejserlig matematiker i Prag. Vill man följa Certics forskningsprojekt om till exempel hur blinda människors punktskriftsläsning går till, så finns mycket information på deras hemsida www.certic.lth.se. Och Certic, det stavas C-E-R-T-E-C.